Då ska ni vara välkomna till Vikpodden av VLT. Vi har ju lyxen, om vi får kalla det, och prata om en enskild match. Vi brukar ju spela in när det inte är så matchaktuellt eller det kommer någonting framåt. Nu har vi faktiskt en match som spelades under gårdagen. Vi spelar in det här under måndagen. Under söndagen fick Vik stryk av AIK med 4-0. Så jag tänker att vi tar avstamp i just den matchen. Ni ska få prata såklart om mycket mer kring Vik, men om vi tar bara den här enskilda matchen från start då. Micke Norén och Oliver Åbonde som vi har med oss som vanligt, våra Vik-experter. Vi börjar med dig, Micke. Vad var dina känslor direkt efter slutsignalen igår?
Att Vik har hamnat i en väldigt djup svacka, och det här var inte bara en engångsföreteelse, utan senaste fem matcherna har ju varit markant brott mot en tidigare väldigt lovande start de första nio matcherna. Så att man har verkligen ramlat ner för ett stup här, både spel- och resultatmässigt, mot lite sämre motstånd. Så att det är ju illavarslande just nu.
Och just den här matchen mot AIK, vad var det liksom, går det att sätta finger på en sak eller som du tycker är brast, eller var det enskilda händelser, eller vad var det gjorde att det blev så stora siffror? Eller stora
jag
siffror,
tycker det, återigen är det här med att defensiven har inte varit bra under hela serien egentligen, och det går igen. Och nu när man dessutom inte har riktig energi i matcherna, och då har man ingen offensiv, och så har man inte någon riktigt bra defensiv heller. För annars kan man ju tänka sig, om man har en väldigt bra defensiv kan man gå ut, även om man inte blixtrar offensivt, det gör man ju inte varje omgång, det är ju inget lag. Men man har inte det att falla tillbaka på, då blir det så där illa.
Oliver, hur mycket hann du se av Vikmatchen här på morgonen? För att,
nej, jag såg typ två perioder med en bebis i famnen.
Så det var väl, men du har en snäll bebis också.
Ja, men det blir inte fullt fokus. Nej, kanske. Så att de där detaljerna är man inte med på. Sen såg jag väl 6 minuter av tredje perioden här idag kanske. Så att,
men i stora drag, tycker du något som går igen i Vik? Eller var det något specifikt som stack ut i den här matchen kontra andra matcher? Eller var det någonting du såg?
Inte jättespecifikt. Det är väl som Micke säger, att försvarsspelet är väl liksom, tycker jag, kanske det största problemet just nu, där man liksom släpper in alldeles för mycket mål, släpper till för mycket chanser. Ja, nu har väl Hallonen varit liksom, ja, men ganska bra under de senaste matcherna, men kanske också släpper in lite för mycket mål på de chanserna man väl släpper till också. Så att det är framförallt där som jag tycker att man har det stora, stora spelmässiga problemet, att det sitter inte bakåt.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Vi ska gå in lite mer på hela säsongen så här långt. Vad som inte funkar och vad som funkar. Men jag tänkte, innan vi släpper AIK-matchen specifikt där, så Carl Helmersson sågade ju spelarnas inställning i eftermatchen i TV4s sändning. Nu fick jag tänka till, är det fyra som sänder det? Ja. Jag vet inte om ni har sett den typen av sågning, det var första gången. Jag har inte riktigt i huvudet vad Helmersson brukar säga efter förlusterna, men han var ju väldigt kritisk och rakt på sak där, att AIK-spelarna ville mer och att Vik-spelarna inte var påkopplade. Nu citerar jag inte ordagrant, för jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Men han sågade deras inställning i alla fall. Tyder det här på någonting? Tyder det på, är det vi som vill tolka in för mycket? Hur pass pressad är Carl Helmersson, Oliver?
Jag tror inte att han är särskilt pressad än, va? Det är lite väl tidigt för att det ska liksom börja bli någon ordentlig press på en tränare. Alltså, jag vill, alltså, visst att det ska finnas höga krav, men jag är också lite inne på det som Komarek sa till vår kollega Rasmus här efter bortamatchen mot Kalmar, att ja, hade man vunnit mot AIK, då hade man legat, ja, inte tre, då man hade legat kvar på samma position på målskillnad, men man hade liksom haft matcher i hand på lagen framför. Hur illa har det egentligen varit? Jag tycker att det är en väldigt liksom, alltså nästan en för negativ inställning bland många i hur illa det är. Det är klart att enskilda matcher, framförallt perioder i enskilda matcher, har inte varit bra nog. Men alltså, det så ser hockeyallsvenskan ut, förutom kanske för det eller de absolut, absolut bästa lagen. Annars är det upp och ner och hit och dit liksom. Så att jag tycker kanske att den här, alltså det varit ganska ordentligt kritiskt på sociala medier framförallt efter, i samband med de senaste matcherna. Jag tycker att det är att ta i sett i hela säsongen. Alltså vi har ett stort del av nytt lag, man har ny tränare, det är mycket som är nytt. Alla var inför säsongen inne på att det kommer ta tid, det kommer vara svårt att få allt på plats. Men det, så går det rätt snabbt och så är det liksom kritiskt igen. Och det har man förståelse för när det gäller supporter också. Jag som kanske en lite annan synvinkel kan ändå känna att det har väl varit liksom absolut helt okej så här långt.
Ja, jag tänkte komma in på det. Nu hoppar du ett steg här. Jag vill prata mer om Helmersson. Vi får gå tillbaka till det då, för att du är inne på det. Men de är sexa i tabellen. Ni tippade Vik sexa inför säsongen. Nu har de förlorat 4 av de 5 senaste. Så att just nu är de i någon form av svacka. Sen kan man diskutera hur djupt den är. Men man ligger sexa i tabellen. Man har ett poängsnitt på 1,57. Och sett till liksom bara tabelläge så är det väl godkänt. Kan man se det på andra sätt? Eller hur ser du det, Micke? Liksom, tycker du att det är godkänt så långt?
Om jag ska rätta det, de ligger delad 7 gällande poängsnitt. På samma poängsnitt som Kalmar. Så det börjar ju ramla ner i betygsskalan tycker jag ändå. Jag är nog lite mer kritisk än...
Vad är det som du
säger? Just de här 5 senaste matcherna. Jag är väldigt positiv efter 9, men 5 matcher är ganska... Det är ändå en viss mängd av matcher som har varit väldigt dåligt, tycker jag.
Mm. Påverkar synen? Men SSK ligger ju inte där. Djurgården ligger ju inte där heller. Mm. Påverkar det du ser på liksom tabelläge, vad de har presterat så här långt? Vilka de är, att det just är Nybro och Kalmar och de lagen de tampas med?
Ja, det verkar ju finnas lite så här motivationsproblem. Och det är väl därför kanske Helmersson är irriterad. Lite för tidigt att få motivationsproblem, tycker jag ändå.
Men kan de ha det så här tidigt?
Frågan är vad det beror. Sen har de haft skador, det finns massa olika komponenter i det hela, men jag tycker ändå det finns en viss, men samtidigt har ju Oliver också poängen att det har ju varit bra i 9 omgångar, väldigt bra tycker jag, det var vi inne på. Det mest intressanta nu tycker jag är hur kommer det se ut kommande 5 omgångar. Fortsätter man göra 5 lika dåliga insatser, då tror jag det kommer bli lite kris, eller vänder man på den här skutan, man får tillbaka Topping och Bergman, Elias Pettersson, så kanske det vänder. Det finns också en positiv aspekt. Jag tyckte Oliver var lite väl kritisk mot Hallon. Jag tycker Hallon har lyft sig de här, typiskt när jag skrev på bloggen, kritiserar honom hårt. Sen han var, tycker jag, de senaste 2-3 matcherna väldigt, väldigt bra ändå. Han var ju lämnad lite för mycket ensam. Mm. Så det finns positiva essenser också.
Vi kommer gå in på detaljer med skadorna och annat så här, och dissekera det. Men jag tänkte först, Oliver, du var inne på det. Men är det så enkelt som man ska se på tabelläget? De ligger sexa och när vi tippar dem som sexa, då är det väl godkänt? Eller vilka aspekter kan man se när man ska sätta en epitet på om de har gjort det tillräckligt bra eller inte?
Ja, det är klart att det finns många fler aspekter än bara liksom det rent tabellmässiga. Nu har ju vi mötte ju faktiskt alla 13 lag på sina 13 första matcher, va? Det är väl inte helt vanligt i den här serien, så att på så sätt så blir väl just för Viks, det blir väl liksom inte motståndet en aspekt i det. Kanske att man har spelat lite mer hemma än borta så här långt, på så sätt kanske man ska hämta in lite mer poäng. Men i slutändan så är det ju såklart en resultatbransch, så att det landar ju i mångt och mycket på det. Sen förstår jag, alltså, det är inte så att jag inte förstår varför det finns kritik mot de senaste matcherna. Det är absolut så. Men jag tycker dels att man måste liksom, särskilt så här tidigt på säsongen, måste man verkligen försöka ta in allt som har hänt. Man måste försöka ta in bakgrunden med, ja men, ja, som vi varit inne på så mycket med att det är mycket nytt. Det är liksom inte, ja, hade vi suttit här inför säsongen och pratat om det här, kommer det gå mycket upp och ner för Vik under den här säsongen? Ja, absolut. Det är väl supertroligt att det är så.
Och det var väl inne på också när vi tittade på det, Svenskan.
Och sen är jag också inne på att det här pratet om att det är inställning hela tiden, att det liksom är en, jag tror att det är en väl enkel förklaring många gånger. Klart, igår mot AIK, ja, möjligen att det liksom, man inte var där 100%, men generellt, att det ska vara en generell förklaring tror jag är alldeles för enkelt. Då tror jag dels att man liksom hade haft mycket lättare att göra någonting åt det, för att bara kolla på spelarna som finns i det här laget. Alltså, mångas USP är att de tar sig till den här nivån, handlar ju om liksom inställning, det mentala. De har liksom 3-4 backar som har fått ta den långa vägen genom hockeyettan. De har ett gäng nordamerikanska forward som har tagit sig igenom hela det stenhårda systemet. Jag tror liksom inte att det är särskilt många på den här nivån som dras med ständiga motivationsproblem.
Och då menar man vad man menar med inställning. Vad är definitionen av inställning? Är det att man går ut och tror att vi ska enkelt köra över AIK, och det har svårt att tro varför man skulle tro det på Hovet. Det kan vi väl bortse ifrån att det skulle vara någon slags underskattning redan av det här viklaget. Det har man ju inte varit på den pedestalen än för att kunna underskatta AIK. Så vad menar man då med inställning? Att man går ut och inte vill spela för Vik? Det verkar också konstigt efter 14 matcher. Eller vad är liksom inställningen om vi pratar om? Förstår jag menar, Micke? Vad är liksom... är att, att spelarna går väl ändå ut i den här matchen och vill göra sitt bästa. Sen att det inte blir så, det är ju en annan fråga. Men att man skulle gå ut och inte vilja gå ut med en halvskrisk och inte vara intresserad av att spela den här matchen.
Fast det finns ju grader i det där, hur laddad man är också. Det är ju på en sån här hög nivå så är ju varenda promille i förberedelse, laddning, uppladdning, taktisk preparering, fysisk preparering och liksom den bit.
Det är ju... Du är inte medveten liksom, utan någon, alltså, omedvetet. Nej. Att hur man förbereder sig.
Ja,
att
du förbereder lite... sig. Jag har ju svårt att förklara så mycket annat än att de helt plötsligt har blivit så mycket sämre de senaste 5 matcherna. Det är liksom lite svårt att få ihop det. Även som Oliver säger, det är väldigt komplext såklart med spelsystemskador, motstånd och så vidare. Men och sen, ja, men att om man får säga emot Oliver här, nu kommer jag från armbåge.
Mycket gärna, mycket gärna.
Ja, men det här att man säger att det här laget är byggt att spela med bra inställning. Men man kan ju lika gärna kanske vända på det och säga att man har spelare från läger. Varför de hamnar i lägre divisioner? De kanske har liksom nu börjat förstått att de måste börja ta i. Det kanske finns en anledning att man spelar lägre divisioner. Till exempel när jag såg Hutchison i East Coast så var han väldigt så här, intresserad kanske av det. Men han var väldigt avslagen av och på. Engstrand har ju hoppat upp och ner. Det finns någon sån där som...
Men inför säsongen, du tippar också Vik 6 av en anledning. Så var du inte in... Du måste också ha tänkt att det kommer gå upp och ner i säsongen. Men menar du, är dalen för djupare än vad du trodde? Inför?
Ja, lite för djupt. Det är 5 matcher. Det är lite för djupt för man ska vara. Det är några spelare som är lite för kalla. Och försvarsspelet är lite för dåligt. Sådana här fundamenta. Det är därför jag var ganska kritisk.
Jag ska avhandla Helmersson här bara innan vi går in på lite mer varför det går som det går. Jag frågade Oliver om Helmersson har blivit pressad redan. Det beror ju på vad man definierar som pressad. Men vad tror du, Micke? Känner Helmersson lite pressad där att han inte riktigt får ihop gruppen än så länge?
Lite kanske, för hans signum har ju varit försvarsspelet och nu har det ändå gått 14 omgångar och de är 11 på 3,2 insläppta per match. Det tror jag han inte gillar, och han är självkritisk och han är ju en sund människa, så jag tror han förstår ju det måste han ju få ordning på. Där tror jag han känner liksom en press. Men däremot har ju generellt sett offensiven har gjort väldigt bra. Powerplay har varit bra. Om man nu ser över 14 omgångar så gör de mycket mål framåt, så det finns ju både plus och minus.
Vad ser ni av Helmersson efter 14 matcher ska ju tilläggas då? Men vad liksom, om vi nu ska spekulera, vi är ju inte där i omklädningsrummen, men vad är liksom Helmerssons styrkor och vad är då hans svagheter som kanske talar emot att han ska vända det, och vad talar för att han kan vända det? Är han, jag får inte riktigt bilden av att han liksom är den här som får igång dem i båset. Han känns ju ganska lugn som person och sen om det behövs eller inte, men förstår jag menar, är han den som brinner till i båset? Det har vi gjort någon gång, men ta samma allvar där på något sätt.
Jag vet inte. Jag tror att han liksom, när det väl är match och när det väl liksom händer grejer på träningarna, så tror jag att han är liksom hetare än vad han kanske verkar vara när man ser honom i intervjuer, när man står och pratar med honom mellan träning. Då är han ju väldigt, väldigt mild med sin liksom Mariestads dialekt. Då ser det ut som en människa som liksom aldrig har varit där i sitt liv. Men jag tror den bilden stämmer nog inte riktigt överens med verkligheten. Utan jag tror att det är en tränare som verkligen kan liksom, ja men, brinna ifrån och bli arg när det väl behövs. Det tror jag absolut. Sen vad som är hans styrkor och svagheter, det är väl också svårt att säga så här långt. Man hade ju bilden, som Micke sa, av att försvarsspelet skulle liksom sitta ganska tidigt här, och tyckte väl också nästan att det fanns indikationer på försäsongen att de bitarna såg ganska bra ut, men att det har försvunnit nu. Så det förvånar mig ganska mycket.
Vi kommer ju komma in sen på lite spelare som inte gjort så bra, men jag menar, en av Helmerssons största nötter att knäcka är ju att få ut så mycket som möjligt av de här nordamerikanerna. Både de som är värvade för att ligga högt i poängligan såklart, men också att få de här lite billiga importerna att liksom blomma ut i någonting som NJ hoppas på. Det måste väl vara en extra press på något sätt att jobba med så dubbla grupper, om jag förstår vad jag menar, med nordamerikanerna. Och det verkar vara någonting som han kommer få brottas med här.
Jag sa han inte någonting själv om det i VLT i någon intervju, att det är en utmaning. Han inser det. Han har inte jobbat så mycket med importer förut, och det var ju som flera experter sa, som jag pratade med inför säsongen, att det är lite ny miljö för Helmersson. Det var lite mer skyddade verkstäder med mycket svenska spelare i Karlskoga och Tranås och vad var han var med någonstans? Mariestad. Så att det är ju såklart en ny utmaning. Men många av importerna tycker jag ändå gjort det bra. Det är inte där, tycker jag, det har skon klämt så. Utan,
Vill du se något mer av Helmersson? Nu har det bara gått 14 matcher. Men är det någonting du skulle önska mer av en vikttränare i det här läget?
Ja, men det verkar ju som att det är otydligt på något sätt. De här matchstarterna är ju svårt att snacka bort. Det måste ju tyda på någonting. Och det är också några som har sagt att det kan tyda på någon form av otydligt ledarskap. Att man har väldigt starka personligheter i gruppen. Spelargruppen, och så kanske inte han är den mest starke liksom, som diktator, han är inte som diktator liksom alls åt det hållet överhuvudtaget, utan att det kanske är för många. Jag vet, det är en ren spekulation, men det är flera som är som lyft att det kan tyda på. Sen blir det som panik senare i matcherna, då måste man liksom pressa sig fram, och då har de gjort det bra, då kommer deras talang fram, men någonting måste det tyda på i början.
Mm. Det där är det som jag tycker att det blir så himla svårt att liksom sätta ett enda betyg på Viks säsongsinledning. För man är liksom ett helt annat lag i period 1 än vad man är i period 2-3. Alltså det är sån markant skillnad. Och att man liksom redan nu har inlett 4 gånger på 14 matcher har man legat under med 0-3 i första perioden. Och då har man liksom ändå, de har ändå fått med sig 5 av 12 poäng i de matcherna. Man har tagit poäng i 3 av 4 av de matcherna. Så det, å ena sidan blir jag så här, när de väl får ordning på de där starterna, då kommer det bli kanonbra. Vad sa han nu? De är så minus 8 i målskillnad i första perioden. Och från period 2 framåt är de plus 7. Kollar man på skotten så har de minus 34 i första perioden. Och från andra perioden framåt plus 51. Alltså det är två helt olika lag. Så då tänker jag å ena sidan, när de där starterna väl liksom, när de väl försvinner, då kommer det se kanon ut.
Kan men det så tänker jag också slumpa det ut så? Eller ja, tror att det beror på någonting?
Jag tänker också tvärtom. Tänk om de inte fortsätter vända matcher på det här sättet, då pratar vi om ett bottenlag. Om man ska börja hamna under stort i första perioder alldeles för ofta och inte kan komma tillbaka. Så att det är därför jag tycker att det blir så himla svårt att liksom verkligen få ordning på det. För ja, men tittar man bara på period 2-3 plus 7 målskillnad, slår man ut det över 3 perioder över en hel säsong, ja, men då landar man kanske på plus 40 målskillnad över en hel säsong. Då har man normalt sett kanske mellan tredje och femte bäst målskillnad, och det korrelerar ofta ganska bra med tabellposition. Så i period 2-3 är man ju liksom ett absolut topplag. Och i period 1 är man så långt ifrån att vara ett topplag. Så att ja, det är jättesvårt därför tycker jag att liksom sätta fingret på vad som är fel, vad är det som inte funkar. För det är så ologiskt på något sätt att man ska se så olika ut i perioderna.
Ja, och har det visat sig för ofta nu för att vi ska kunna kalla det att det kan vara en slump bara? Alltså kan vi bortse från att det kan inte vara en slump?
Nej, jag tycker ju inte det. Alltså vi pratar ju fortfarande, har vi spelat 14 matcher? Mm. Det är ju liksom 14 första perioder, det är inte ens 5 hela hockeymatcher. Mm.
Du menar att det kan fortfarande?
Det är väldigt litet liksom, de här första perioderna. Det är väldigt litet sample som man pratar om fortfarande där, tycker jag. Men det är klart att hamnar man under med 3-0 i 4 första perioder,
det är
svårt att snacka bort. Men man kan liksom inte utesluta att det är lite oflyt, lite slump. Men samtidigt som sagt, när man tittar på andra siffror också, att man får så oerhört mycket skott emot sig i första perioden, när man dominerar skott i period 2-3 sätter hela säsongen, så är det, ja, det är en konstig säsongstart på så sätt, tycker jag.
Men vi kan konstatera att Helmerssons smekmånad är över i alla fall.
Ja, det kan man ju lugnt säga.
Det har blivit, för kritiken, jag upplevde det som att efter Kalmar var den sista innan AIK, att kritiken tog en vändning där, eller har den kommit tidigare och sen att den eskalerade nu efter AIK, att det har liksom hände någonting hos supporterskaran där, man har ju haft tålamod, och det vet vi ju att nu pratar jag stora massan bland supportrar, så är oftast tålamod lite kanske kortare, men att det har funnits ett tålamod fram till nu de här matcherna. Micke, du som har örat mot rälsen, mot supportrarna där, är rätt ute att supportrarna har börjat tvivla lite grann nu?
Ja, så är det ju, men vi som är support, man säger vi, är ju lite så här för dagen hur man mår, så att säga. Jag tror inte man ska liksom som går in så hårt på det, utan det supporterskapet bygger mycket på hjärta. Utan hjärta skulle det inte finnas någon supportrar. Så det tror jag inte man ska gå in i.
Men har
det
varit så här kritiskt efter tidigare förluster? När det inte var
nej, det har ju varit, det är såklart, det byggs ju på efter varje, eftersom de senaste fem matcherna var riktigt dåliga. Både resultat och spelmässigt. Såklart att det byggs ju på hela tiden.
Ja, och oavsett vad man tycker om det. Om man tycker liksom att det är för negativt eller om kritiken är befogad. Oavsett vad man tycker om det så måste man ändå lyssna på supportrarna såklart. Och man ser den här är att när då Komarek går ut efter Kalmar och liksom pekar på siffror och så här illa är det inte, vi är så här nära, bla bla bla. Det också provocerar lite grann supportrarna. Tyder det på någon slags liksom, att självbilden är lite för skev mellan supporternas bild av vad vi ska prestera och vad vi själva har för bild, hur lång tid det ska ta? Och är det ett problem överhuvudtaget att det är så? Eller förstår du vad jag försöker fara efter här? Eller?
Alltså, på ett sätt så var det var väl rätt person som gick ut och sa det kanske, sett till liksom vilket förtroende och status han ändå har bland supportrar. Så var det kanske rätt person för Viks del som tog den bollen. Hade det varit spelare som har varit i Vik lite längre, då hade det nog lätt landat i det här att ja, men det finns ingen kravbild i Vik. Liksom. Så på så sätt rätt person. Sen vet jag inte, jag upplever ibland, och det är nog inte liksom unikt för Viks supportrar kanske, men jag upplever kanske att supportrar generellt kanske har en lite för hög, vad ska man säga, en för hög bild av hur ett topplag i Hockeyallsvenskan ser ut. Det är ju kanske bara de här, ja men, ett eller två bästa lagen som är varje år som är så där otroligt självklara. Men alla lag som kommer där bakom har de här upp och ner, toppar och dalar liksom. Så på så sätt tror jag kanske att det finns en slags disconnect mellan vad supportrar förväntar sig att ett topp 4-lag ska vara och vad liksom verkligheten är, att hur ett topp 4-lag ser ut. Mm. För vi har ju som sagt absolut i perioder inte alls uppträtt som ett topp 4-lag, men i andra delar har man ju liksom, ja men, sett ut som ett lag för att slåss om en serieseger nästan, när man liksom har sett som allra allra bäst ut. Och det där är ju lite det som är att vara ett topp 3, topp 4, topp 5, topp 6 lag i Hockeyallsvenskan. Man har ofta en väldigt, väldigt höjd. Mm. Men det är det där bakom som kanske saknas lite grann för att man liksom ska nå hela vägen.
Mm. Det här med transatlanter, oavsett var de kommer ifrån, deras bakgrund och vad de kostar, skapar det också något slags att man får en övertro på vad laget kan skapa, just för att det är lite häftigt med transatlanter, NJ kommer in. Skapas det en liten för hög förväntning om hur snabbt det här Vik ska sätta sig? Eller vad tror du beror på att man, nu kanske inte mycket tycker att det är för tidigt att ta ut det var negativt. Men alltså, förstår du, supportrarna verkar kräva väldigt mycket av Vik trots att det är ett helt nytt Vik väldigt tidigt. Liksom. Vad tror du det bygger på? Är det förtroendet hos NI att man trodde att det skulle gå ännu fortare att få till det här laget?
Jo, man jämför kanske per automatik med NIs bästa värvningar hela tiden och hoppas och tror att varje värvning ska vara som. Tyvärr är ju inte verkligheten riktigt så.
Han har väl misslyckats med värvningar förr. Det är ju inget pris.
Nej, men precis. Det händer ju titt som tätt.
Alla
sportchefer på att säga. Jo, men det är ju så att det blir. Och jag håller med Oliver lite. Jag märker ju på min blogg, även när Vik vinner till mot Östersund, tyckte jag ändå Vik gjorde ändå en hyggligt solid match. Men även då gnällde folk på att de inte vann tillräckligt stort. Men på något sätt så det är inte så i den här serien att man kör över lag i 60 minuter. Jag kommer på Jocke Fagervalls tid, det var ganska cool, eller hur han sa det, att i den här serien turas man om och kör över varandra. Och en period åt dem och en period åt oss, och sen förhoppningsvis kör vi över dem i sista. Men det här 60 minuter, så det kan man ju glömma. Där tycker jag är ganska onyanserat ibland. Så det håller jag med Oliver.
Mm. Ska vi gå in lite mer på vad är då Viks problem? Ni har ju varit och snuddat på det. Jag har några punkter här vad vi kan förklara att det inte går bättre just nu då, även om vi har olika åsikter om över hela säsongen hur pass bra eller dåligt man har börjat säsongen. Men vi kan i alla fall vara överens om att den senaste, om vi tittar på de senaste fem omgångarna, så är det någonting som har hänt och vad det beror på. Ni har ju varit inne på det, jag har skrivit Viks problem offensivt, defensivt eller både och, eller är det spelmässiga problem eller är det spelarna som har floppat, eller liksom vad, väldigt grunt här bara först konstaterar. Är det någonting av allt, Mikael? Om du skulle peka på en sak som är liksom det största problemet just nu.
Jag var inne på det, är ju defensiven har ju varit problem hela tiden. Sen har ju offensiven ett problem, tycker jag, sen topping försvann. Man kör Hutchinson på en kant. Man har tappat den där styrkan man hade från start med tre starka offensivt drivna centrar. Och den offensiva spetsen blir ju för smal också. Mm.
Håller du med analysen, Oliver?
Ja, men det är väl ganska rakt på sak och ganska så som jag ser det också. Som vi sa innan, att defensiven definitivt liksom den stora killeshälen där man ju släpper in mål som de sämsta lagen i serien liksom.
Och där har, nu får ni rätta mig om jag har fel, men där i defensiven kan man ju inte riktigt, om vi nu är så pass enkel så att jag tänker bara backsidan på defensiven då, det är såklart fler komponenter, men där har man väl inte haft några många, om vi pratar skador så är vi framförallt offensivt. Vad är det då i försvarslinjen eller backsidan som inte fungerar? Är det, det här vi pratade om innan, att det finns för få defensivt skickliga backar i Vik eller?
Ja, men lite är det ju så, men samtidigt går det inte riktigt att isolera det där. Utan det, man försvarar sig som en, i boxplay som en fyra eller i femma, så att säga. Men på något sätt, jag vet att en ju pratade om det där tidigt, eller om Helmersson, att de litar inte på varandra. Jag tycker det stämmer så. De är väldigt porösa i egen zon. Så fort de motståndarna råkar göra någon liten bra grej, kanske någon vändning eller någon, då liksom ska alla fem liksom, oj, vi måste dit och hjälpa till. Och så bara lämnar de allt bakom ryggen. De litar inte på de som är närmast och löser det. Lite så känns det, och det blir alldeles för mycket farliga genomspel. Så Hallonen tyckte jag var inte något bra i sidled i början, men han har fått träna sidled. Mm. Det måste jag lyfta på hatten för Hallonen. Han, liksom, han har insett, i det här Vik måste jag kunna röra mig åt sidorna också. Mm. Och det har han gjort, tycker jag, på sistone.
Vi såg väl Kalmar och AIK, vi kollade igenom igen alla målen de släppte in där, hur de har släppt in målen här innan, podden Oliver. Och som Micke säger, några av de målen var ju, det var ju ett hemjobb, och det var väldigt mycket liksom alla... Många gubbar på samma
yta. Ja, men det var väl ett av Kalmars mål när de ställde om snabbt. Och Vik ändå är hem med fyra spelare. Men så alla fyra, precis som Micke säger, alla fyra vill liksom ner runt egen kasse, runt mot pucken. Liksom, så att en av Kalmars backar slår ju nästan bara stopp och smyger in bakom. Liksom, och så blir han helt ensam i slottet bara genom att liksom sänka tempot lite. Så att... Det finns nog någonting i det fortfarande, att det där spelsystemet kanske liksom inte sitter fullt ut i ryggmärgen, och då blir det gärna att man vill liksom, ja, man kanske vill hjälpa till lite för mycket, och då öppnas det upp på andra ställen istället, och då blir det liksom en ond spiral när man, ja, men någonting går fel och då blir liksom ytterligare en grej fel för att man ska hjälpa till och stötta snarare än att liksom lita på att första gubben löser det här liksom.
Backuppsättningen, alltså hur man sätter ihop backarna, ser det någonting där? Jag tänker Flod, Lindelöf, håller de defensivt
tillsammans? Ja, jag tycker de har gjort det hyggligt ändå. Lindelöf har ju varit, han har varit lite sämre på sig, men jag tycker Lindelöf har ju varit en av de stora ljuspunkterna, hur han har tagit sig samman och varit väldigt bra, så jag tycker det är svårt att leta för mycket.
Jag försökte förklara ett AIK-mål för Micke här innan. Det är när AIK-spelaren kommer fri på blå. Är det inte tredje målet imorgon? Nej, imorgon igår.
Jo, AIK precis. Det är tidigare.
Men du sa att det är dåligt byte där.
Nej, man ser ju inte på videon. Men så som liksom Lindelöf kommer in, så undrar jag om inte han kommer nästan från båset.
Det ser väldigt märkligt ut att de tappar en gubbe mitt på blå.
Alltså, jag tror själva grunden var ju att de... Det är väl också en sån grej de har gjort. De kladdar på blå linjerna, båda två. Eller främst offensiv. Jag tror det var det målet också. De fick inte ner pucken djupt. Och så blir det en spelvändning. Det är ju också en sån där grundfel de gör ofta, tycker jag.
Helmersson vill ju inte skylla på skadorna. Men vi kan ju, behöver inte hålla med Helmersson. Hur mycket påverkar skadorna på Bergman och Karl Jakobsson här, som hade en väldigt bra start i Vik?
Bergman blir ju mer och mer en Vik-legend i mina ögon. Han är ju nyttigare om man kanske tror med sitt drivarende. Där ser man ju ändå, om man pratar inställning hit och dit, men där visar man ändå vad inställning betyder, tycker jag. För han är på varenda match. Maxar varenda byte. Och man skulle liksom kunna säga så om fler spelare. Det tycker jag ändå säger någonting.
Mm. För mig så är det egentligen det största tappet de senaste matcherna här är ju med god marginal Kyle Topping. För det är som Micke var inne på innan. Det sätter ju liksom spår hela vägen neråt i laguppställningen. Särskilt när man har valt att flytta Nick Hutchinson till en kant. Sen är det klart att blir Marcus Bergman borta en längre tid, då tror jag att det också är ganska illavarslande för Wijk. För om vi pratar om de här dåliga starterna, att man liksom ibland måste vakna och komma in i matchen, då är ju det liksom den typen av spelare som nästan på egen hand kan liksom bryta ett momentum, som liksom kan ta ett jättetungt byte i offensiv zon. Och han kan ju, det har vi väl också pratat om förut, att det är en spelare som liksom på ett sätt som få andra av den spelstilen i Hockeyallsvenskan kan helt på egen hand bara gå in och ta över ett byte och liksom sätta press i egen zon. Så där är det verkligen en spelare som, ja men, kan bryta matchbilder med sina egenskaper. Så att det är nog inte jättebra för Wijk om han blir borta en längre tid. Särskilt som sagt om den här liksom trenden med att man inte riktigt är där från start fortsätter.
Nej, och då kan man ju utifrån tänka, ska det vara så skört då? Så jag älskar Marcus Bergman, det är inte det. Men liksom, ska det vara så skört då så att det ska hänga på att det fallerar för att han är borta? Det är ändå som vi pratar om att om vi ska gå riktigt långt, då skulle Marcus Bergman vara på sin höjd en tredje kedjespelare.
Ja, men så är det ju. Så är det ju. Och jag tror kanske inte att det kommer fallera med honom på det sättet. För jag tror att jag har svårt att tro att man hela den här säsongen bara kommer fortsätta vara bedrövliga i första perioden och sen jättebra i period 2-3, om man nu ska liksom hårdra säsongsinledningen så här långt. Tror inte att det liksom kommer se ut så, och då behöver man kanske inte den där spelaren som drar igång laget på det sättet. Samtidigt så det gäller ju alla skeden av matchen, att han kan liksom, han kan vända en matchbild lite grann.
Du är inne på topping, om vi går från de skadade till den avstängda som är tillbaka nu. Men hur mycket har han saknats och framförallt, vad har det gjort med centersidan? Man har ju inte, Hutchinson har ju ändå inte fått spela center så att topping har saknats. Varför då, Micke?
Ja, det är en bra fråga. Det var ju att Hutchinson hamnade väldigt tidigt på kraftigt minus, typ minus 6 på några matcher. Och uppenbarligen gjorde man analysen att han orkar inte riktigt defensivt. Han är ju lite lustig, Hutchinson, med sina... Vad var det du sa från början, Olle? Han är lite felvänd i sin stil.
Ja, men när man ser honom så tror man ju liksom att det här kommer aldrig att gå.
Nej.
Och så händer det grejer.
Ja, men han ser lite trött och matt ut i åk. Ibland ser han lite... han är svårgreppbar, men så har han otroligt hög högsta nivå. Men på något sätt kanske han inte riktigt orkar spela defensivt. Jag vet inte hur det är med hans ljumska. Man ser att han stretchar varenda period väldigt noga. Hur han mår i kroppen, så att säga.
Ja, jag vet inte om det här med orker, men jag tror att de helt enkelt har gjort analysen att han inte är liksom ansvarstagande nog defensivt. För det såg man när han spelade center, att trots det så var han väldigt sugen på att liksom sticka på omställningen, ligga på rulle, hela den grejen. Liksom. Så att jag tror mycket har med det att göra, att han tog nog inte liksom, är väl inte den spelaren som tar det defensiva ansvaret kanske som behövs om man ska spela center i Wijk.
Däremot tycker jag, och jag såg ju honom i AHL, tycker jag att han har defensiva... Jag har ändå inte gett upp hoppet att det skulle gå att tygla honom kanske. För han gjorde mycket fina brytningar. Han jobbar ändå hårt defensivt. Men kan man få honom att lugna ner sig och inte tjuvsticka, så kan han bli hur bra som helst center. Det tror jag fortfarande.
Nu kommer ju topping tillbaka. Så att, har man inget centerproblem längre då? Även om Hutchinson skulle visa sig inte hålla som center hela säsongen. Har man ändå tillräckligt ställt på den här centersidan som vi hyllar inför säsongen?
Det beror helt på vad man ser framför sig att Wijk ska vara. För att liksom slåss om att gå upp, kanske ta sig till en final. Nej, då tror jag att man behöver liksom, man behöver i princip en Komarek-center till. Och det är ju såklart att dra det för långt. För att vara ett topp 4, topp 5, topp 6-lag, slåss om semifinal, då tror jag kanske att det ändå är bra nog. För jag tycker ju alltjämt liksom att Isak Skedung är ganska underskattad, gör det bra i år också. Och det är klart, kan man hålla Isak Skedung som fjärde center, ja, då har man en jättebra centerrad. Men jag tycker inte att det behöver vara dåligt att ha någon som en tredje center heller.
Skedung tycker jag förtjänar mycket bra, men jag tycker de senaste fem, han kanske var den bästa spelaren i hela Wijk, både offensivt och defensivt. Framförallt offensivt har han ju tagit välja kliv av någon anledning väldigt plötsligt. Jag hoppas han kan få igång produktionen också.
Men du är orolig över centersidan, så att sagt, även om inte Hutchinson skulle kunna
jag
tyglas.
Jag skulle ju vilja se Komarek Hutchinson topping Skedungen då som centra. Man testar det en gång igen. Och sen topping som du frågar om. Det jag imponerade är ju hans driv och allround. Han är en kille som kör varenda byte. Han slår inte av någonting. Plus att han har viss offensiv. Och, så det är saknat.
Så gillar han ju inte domare. Tyvärr då.
Nej, just men, det.
vad säger ni om det där? Är det en det ser märkligt ut, den avstängningen, om vi nu ska säga någonting om den. Men han måste väl se att det är en domare som står framför honom. Eller jag har inte spelat hockey, men det är inte så att det är massor med folk runt omkring. De står ju ganska...
Om man ska försvara honom... Jag vet ju, jag har ju varit trött många gånger här i livet när jag har kört cross och sådär. Nu vet inte jag vad han var. Han kanske var inne på ett jättelångt... Men är man väldigt trött så får man ju tunnelseende. Mm. Nu spekulerar jag hejvilt och försöker försvara honom. Det kan ju vara så att han var extremt liksom, då blir det lite suddigt i... Men det är ju lite svårt.
Om vi säger att han såg att det var domaren och att han, det var inte för att skada domaren givetvis. Det utgår väl från att det inte finns så många spelare som direkt medvetet går ut för att skada domaren. Om vi utgår från det, men att han så här, hej du står i vägen här, flytta på dig domare. Är du rätt med 5 matcher?
Ja, det är väl det på ett sätt. Alltså det är ändå på något sätt ishockeyns eller sportens grund att domaren är liksom fredad från sånt där. Det är klart att det inte är hårt, men sätter man ändå medvetet en crosschecking på en domare för att få honom att flytta på sig, ja, det är, då tycker jag inte att det är orimligt. Men jag tycker liksom inte heller att vissa kastar den där förklaringen ut genom fönstret på en gång. Jag tycker inte att den är jätte konstig heller.
Att han inte vet att det är
domare. Nej, eller att det går så fort. Mm. Att det är det som är grejen. Att han har koll på Nybro-spelaren ute vid sargen. Och sen så swishar det förbi någonting framför honom. Alltså, det är ändå väldigt... Man ska väldigt snabbt uppfatta att det där är en domare för att...
Men domaren kommer väl inte inåkande framför honom?
Han kommer inte inåkande, men han står liksom lite vid sidan av topping. Stilla. Och sen när situationen liksom... Den vänder ju konstigt situationen. Nybro vänder väl själva ner i eget sarghörn liksom, när situationen är på väg bort. Det är då domaren hamnar i kläm. Men han kommer liksom ändå nästan lite från döda vinkeln för topping. Så ja. jag tycker på något sätt så är också förklaringen är ju liksom, den är för dum för att inte vara sann. Ja. om ni förstår vad jag menar.
Sen tänker jag så här också att sen kan man diskutera hur många matcher det ska vara. Men att det kan vara avstängning oavsett är ju, tycker jag, för att då också går man ifrån att man för mycket behöver sitta och spekulera i var det medvetet, var det inte medvetet. Ibland kanske jättetydligt om det var det eller inte. Men på något sätt så måste man ju, för att slippa göra så stora skillnader, kanske mot 5 matcher mot att inte bli avstängd alls, för att någon kommitté ska sitta och kolla på bilder och gissa om han ljuger eller inte. Så på något sätt så är det bra att det finns liksom tydliga regler. Rör man domar, oavsett om det är medvetet eller inte, så är det en viss avstängning. Sen kan man diskutera om det ska vara 5 matcher. Det är klart, de måste ju någon slags bedömning hur man agerar efteråt. Om det kan vara medvetet eller inte, för att säga hur många matcher det ska bli. Men att det blir avstängning tycker jag ändå känns rimligt, oavsett om det var medvetet eller inte.
Det som blir konstigt på något sätt, och det var väl det som, vad hette Timrå-spelaren? Albin Lundin åkte dit på, att det liksom, det finns någon slags likgiltighets... grej i den där regeln, att om man anses ha varit likgiltig till att man har kunnat möjligen åka på domaren, då ska man anses skyldig liksom. Det tycker jag blir en felvändning, för att hur ofta ser man, och framförallt om man pratar elithockey, hur ofta har man sett någon som börjat jaga en domare? Det är ju i princip unheard of. Det var väl Alavara i Modo som skulle på en domare en gång typ. Men annars, det händer ju inte att folk är ute efter domare. Så att det då liksom i regeln ska finnas att, ja, om du hade kunnat undvika det men inte gör det, då är du skyldig. Det är ju för mig ett fel fokus. Utgångspunkten bör ju på något sätt vara baserat på historien, att ingen är ute efter att liksom åka runt och skada domarna.
Nej, absolut. Och det håller jag med om. Och jag håller också, och jag tycker inte heller att det ska mer alltid vara avstängning. Det måste finnas utrymme för att man faktiskt kan krocka om 2 stycken inte ser varandra. Och det är så uppenbart tydligt att det här är 2 stycken som inte ser varandra överhuvudtaget och krockar. Men i en sån här situation när han gör en medveten rörelse, att det ska bli för mycket då att man ska gå in. Domslutet ska bara baseras på om man tror att han såg att det var domare eller inte. På något sätt så tycker jag att det blir liksom, då ska vi spekulera i det. Då, så här, han gör en medveten rörelse, ja men då är det avstängning. Och sen kan man diskutera 5 matcher.
Ja, det är väl det man också kan diskutera. Det kan ju jag känna är ganska hårt spontant sett när det är... Ja, men som vi sa, det går på ett ögonblick liksom. Det är inte så att det är överlagt att han åker in och ska dela ut en lurig crosschecking mot ryggen på domaren och tror att han ska komma undan.
Då hade det varit mer än 5 matcher.
Då hade det varit mer än 5 matcher, men det är det jag menar. Det är bara, det bara händer någonting på ett ögonblick som inte är medvetet, inte genomtänkt, ingenting, och plötsligt kan han sitta på sidan i 5 matcher och böta, vad fick han, 10,000-12,000 kronor.
Men vi vet ju inte om det är så.
Vi vet, kan ju vara medvetet. Ja, det är klart att det
så
kan vara medvetet.
Så han kan ju ha kommit lindrigt undan.
Så kan det vara.
Det vet vi inte. Ja, det var ett stickspår. Vi var inne på topping. Sa vi någonting om att han var viktig? Ja, men det tror jag ni har konstaterat i alla fall, att han är viktig för det här laget och har saknats, och nu är han tillbaka.
Och jämfört med inför säsongen betydligt viktigare offensivt än vad i alla fall jag trodde, och jag tror kanske än vad du trodde också, Micke. Där vi väl var ganska överens om att liksom Hachi som var den klara andra centern, baserat på det vi hade sett på försäsongen. Jag ska inte prata för det nu, Micke. Jag var ganska mycket på det klara i alla fall med att Hachi som var liksom den tydliga andra centern baserat på det vi har sett på försäsongen. Nu är det ju absolut inte så i 5-5 liksom.
Nej, du kan inte prata för mycket. Han har blodsockerfallet, så han ska inte prata för mycket. Han får bara torra mandelkubb.
Nej, men jag tror Topping är en fruktansvärt bra tredje center. Det är ju svårare att få någon bättre tredje center om man säger så.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ska vi gå över till ett betydligt större problem? Det tror jag ni båda håller med om. Det är ju att den upphåsade, väl, jag kanske tar in nu, men i alla fall, Shane Gersic var väl en av de spelarna, om vi pratar nyförvärv, som skulle göra det framåt. För Vik, utöver Komarek såklart, som var 1, 2, 3 på den listan som skulle göra det, så kom väl ändå Shane Gersic där bakom. Nu har han inte gjort mål sen SSK, sen Kvarnbrand höll jag på att säga, sen SSK 29 september. Han har gått, vad är det Micke, 11 matcher.
En assist
på 11 matcher. Vad har hänt med kanadensaren väl? Jag har inte koll på honom.
Han är amerikan.
Fan,
Minnesota.
Jag hade 50% gissning.
Chaika i Minnesota, vad heter stället? Han
vad har hänt med amerikanen, Micke?
Nej, men för mig är det ju tyvärr en hänger ihop hur jag såg honom med AHL. Väldigt snabb, men lite tveksamma händer. Jag såg ingen touch i offensiven redan då. Det är väl ungefär samma man har sett. Men jag trodde ju att när jag såg honom med AHL att han är otroligt snabb. Och då hade han ganska bra puckkontroll i fart, men det stora problemet som jag säger är att nu spelar han i någon slags lågtempo. De får inte in honom i fart. Och då blir han inte så lyckosam, milt uttryckt. Av någon anledning så hittar inte han vägar utan sin skridskoåkning. För den är otroligt bra när han väl liksom får acceleration. Men han maxar inte. Jag vet inte vad det beror på. Det tycker jag är svåranalyserat.
Han skulle ju på ett sätt behöva vara mer som Hutchinson är kanske, och bara gå, ligga på rulle och vara liksom redo att sticka på omställningar. Men jag vet inte om det är att han kanske har fått bassning på defensiven, att han har liksom tvingats in i en ram på något sätt. Så att, att det defensiva ansvaret tynger honom, att han inte kan vara så fri som man kanske skulle behöva vara i offensiven för att kunna utnyttja den där skridskoåkningen. Men
ser ni någon ljusglimt? Ser ni någonting i hans spel som att det skulle kunna vända? Eller ser ni någonting?
Det jag tycker också han har fortsatt med, nu har han varit lite sämre överhuvudtaget de senaste, men jag tycker ändå han har gjort ett ganska bra jobb. Backcheck, han åker mycket skridskor och lyfter på klubbor som han gjorde i AHL också. Där utnyttjar han sin snabbhet fläckvis. Men nu tycker jag de sista matcherna har han inte varit påkopplad. Han slog några farliga passningar mot AIK, var inte alls med. Han försöker med sin den här snurrfinten. Det känns lite över kreativt istället för att försöka maxa bara.
Ja, det är väl det som är lite bekymmersamt, att det är inte så att magkänslan är att det bara skapas chans på chans på chans men inte kommer någon utdelning, utan problemet är att det skapas nästan ingenting via honom, tycker jag. Och det är jättebekymmersamt för Vik, tycker jag.
Ja, det var min nästa fråga. Hur stort problem är det för Vik?
Man har investerat mycket pengar i den här killen, för att han har ju väldigt fina meriter i NHL och AHL. Så det gör ju att det är mycket häng, det har hängt mycket på honom, och så levereras det inte. Det är väl en anledning till att det blivit så här nu, att man har inte fått den där andra vågsproduktionen. Han har ju varit en av de viktigaste att få fart på det där. Så att det är ett stort problem det här.
Ja, vi pratade lite om det innan här. Vart skulle man placera in honom i en lönehierarki i Vik? Mm, ja. Det är väl inte helt omöjligt att han liksom är tvåa bakom Komarek?
Det tror jag också.
Mm. Vilka, det kan vara en intressant diskussion. Vilka har vi där uppe? Topp
tre? Hutchinson har också bra, det är ganska säker
Krupic?
På. Nej, han är ju halva division 1 länge. Jag tror de är inte så, har inte kommit upp sig så.
Ja, så har väl Mingoya hyfsat bra betalt nu förstås, ja, just det, när han kommer in. Så det är nog de vi pratar om framförallt där uppe. Och då, ja men det krävs ju i det här lagbygget att, det pratade vi om innan, att man måste hitta de här spelarna som verkligen överpresterar sina lönekuvert när man ska upp. Det funkar inte för Vik om de ska liksom skrälla i år att ha en sån spelare som kanske, ja men sannolikt är tvåa i lönelistan. Att ha honom som en, ja men icke-producent offensivt, då faller ju, alltså hela pusslet faller inte, men väldigt mycket liksom rasar då.
Vilket utrymme har man om det här fortsätter? Alltså om Gersic vill köra på liksom och tro på det, vad har man för utrymme liksom? Och om vi säger att man behöver ta ut honom, en sån lönepost för att kunna värva, jag menar det ser vi redan nu med Mingoya, att man har fått in pengar utifrån.
Man kan ju säga, jag lånar ut dig till Boden. Då kanske han inte är så sugen. Men Emi är ju inte blyg, men det är ju något typ av sådana grejer. Man får, om han, men dels är det för hans egen skull också. Han vill ju sälja in sig. Han är ju inte lastgammal, han är 27 år. Han vill ju ha ett bra kontrakt nästa år. Han kommer in sig själv. Om det går 5 matcher till och han står på 0+0. Om han vill fortsätta spela hockey så måste, och få ett bra kontrakt nästa år igen, så måste han för sin egen skull kanske söka något nytt också. Om det inte händer något drastiskt. Så att det kanske löser sig själv lite grann. Men det blir ju inte billigt och så vidare.
Nej, det är väl det som blir liksom hoppet för Vik. Hoppet för Vik är väl att han ska börja producera igen. Men att han själv liksom också vill bort. Det måste ju till. Så länge han vill vara kvar, då finns det inte mycket att göra. Då ska man bryta kontrakt. Ja, då får man ju betala allt och då är det ingen mening.
Jag gillar ju raka svar, så ni ska få ett, om det ni har sett hittills, om det är tre scenarier. Ett är att han försvinner snart från Vik. Två är att han harvar på, men inte gör succé, men gör något mål här och där och blir kvar hela säsongen på en ganska medioker nivå. Och det tre är att han exploderar här ju längre säsongen går. Vad tror ni är det troliga scenariot här kring Shane? Vad tror du händer, Micke?
Med tanke på att NJ är sportchef, han är inte rädd för obekväma. Jag tror han kommer lämna, tyvärr.
Vad tror du, Oliver?
Svårt. Det är också... men det är alltid så här, det är svårt att se vart han ska hamna istället. Men det är klart att en sån kille har väl kanske alltid en plats i...
Västervik?
Nej. I AHL, tänkte jag säga.
Tyska ligan.
Ja, exakt. Okay. Så att... ja, men kanske också att jag velar väl lite mellan ett och två. Där jag har tyvärr, får jag säga, svårt just nu att se att det ska bli någon direkt explosion där. Mm. Men när jag sett mig på två då, så är vi på olika lag.
Mm. Jag tror inte vi kommer komma ihåg att syna er på det här, så att det var bara för att ni skulle behöva ta ställning och se vad det går. Ett annat problem, det är det väl inte. Det har väl gått bra för Trevor Mingoya. Första kedjan är väl Viks minsta problem just nu. Eller vad säger du, Micke? Vad säger du om hans start här?
Det har ju varit lite fladdrigt. Men där får man ju ursäkta honom att han har inte spelat på länge och så vidare. Han var väldigt bra mot Kalmar sista 40 minuterna. Då tyckte jag han var bäst på plan. Men sen tyvärr var han inte bra mot AIK. Det var jag lite förvånad över. För jag trodde nu har första kedjan kommit igång. De kommer ha lekstuga mot AIK. Mm.
Men det var väl ändå första serien som var någon slags hopp i den här matchen också? Eller var,
ja,
var
Hutchinson, snäll då mot Hutchinson var bra mot AIK. Mingoya var inte bra mot AIK. Komarek var ju hyfsad mot AIK. Så var det i min lilla värld i alla fall.
Men vad ser du hos Mingoya då som är plus och minus?
Ja, men det är ju en finessspelare. Och det har ju många sagt. Det är ju inte den som har mest intensitet eller fysiskt spel. Så kommer han till en sån här liga där mycket skridskoåkning. Det är alltid en risk att han blir för bekväm. Och så att säga lite så här lagom. Det beror lite på hur intresserad han är. Han är som 31. Lite vad han har för planer. Hur hårt han går in för det här. Att han vill ha ett stort kontrakt nästa år också. Tror jag. Han är inte så jättegammal. Det är väl ändå det positiva. Att han kommer vilja maxa för att få ett nytt kontrakt. Det tror jag är väldigt viktigt. Men sen är han ju väldigt offensivt begåvad. Som han gjorde där mot Kalmar. Fina grejer. Så att det finns ju ändå mycket potential där.
Ja, Oliver, och jag menar förväntningarna är ju, han kom in med höga förväntningar, inte minst för insamlingen, att han är insamlingsspelaren. Då vill ju supportarna såklart ha ut valuta för sina pengar. Vad säger
ska,
de ingår?
Ska vi börja med att säga det, att alla 1,4 miljoner inte landade i hans ficka, så nej, att folk slutar tro det?
Ja, det ser man ju lite överallt här. Han kostar alltså så här mycket pengar. Det gjorde han inte.
Nej.
Nej. Men ändå, förväntningarna ändå, och det får man ju ta som klubb, att kommer man ut med en insamling, såklart att då vill ju folk se att så här, vad fick vi för den här insamlingen? Och man får ju stå ut med en sån klubb då, på för mycket pikar när det inte går bra. Eller har det inte gått, eller vad är dina förväntningar på Mingoya inför?
Ja, men att han ska vara liksom och nosa på, kanske inte göra en poäng per match på de matcherna han spelar, men vara uppe där och nosa i alla fall. Och jag vet inte, det är svårt att bedöma när samtidigt laget inte riktigt har funkat 100%. Jag tycker när man har sett honom på träning så ser han ut som en väldigt liksom bra skridskåkare på ett sätt som kanske inte riktigt syns på match på samma sätt. Men att han är ganska rapp, men framförallt så tycker jag han är rörlig på skridskorna. Och det hänger väl ihop med det här finessspelet som han spelar. Det går liksom inte att åka i raka linjer och försöka spela finesshockey. Liksom. Men det har väl, jag tycker att det har sett helt okej ut spelmässigt. Och det som är liksom positivt är ju att även om man inte har sett så bra ut som man kanske förväntar sig, så kommer ändå poängen. Och jag tror ändå att man kan räkna med att han kommer höja sig spelmässigt också totalt sett. Plus att han ju då, ja men förmodligen att han kommer få spela i en bra omgivning. Han och Komarek, deras hockeyskallar tillsammans, borde verkligen liksom båda för att det ska gå bra. Så jag känner mig ändå ganska trygg i att den pilen kommer fortsätta peka ganska ordentligt uppåt framöver här.
Mm. Då har vi pratat om alla nya spelare och frånvarospelare, va? Jag har inte missat någon. Då tänkte jag att vi skulle ta den andra aspekten då. De spelarna som trots kanske fått spela eller spelar lite, trots alla skador och sådär. Vad tror ni händer med spelare som Karl Andersson och Hadobas? Har inte alls fått förtroende, Micke. Är de borta snart?
Ja, det känns ju tyvärr lite så. Hadobas är väldigt synd att det blev så här efter den lovande fjolsäsongen. Det tror jag ingen riktigt så komma. Men det är det som är så svårt med utvecklingen av yngre spelare. Det går inte alltid ibland tar det ett steg bakåt av någon anledning. Det är lite svårt att, jag har svårt att få ihop det. Jag har ingen bra analys på Hadobas. Men det är väl att han har inte haft den här skridskoåkningen riktigt. Det är det brister på. Men han klarar, men här plötsligt nu så, om det här spelsystemet inte passar honom av någon anledning riktigt.
Är det så enkelt som att han är en division 1-back just nu fortfarande och behöver få spel till någon annanstans?
Ja, eller i alla fall inte en back för ett allsvenskt topplag som Vik har liksom målsättningen att vara. Och också, tittar man namn för namn på backsidan, är det ju en stark backsida. Jag tycker inte att det är jättekonstigt att han har svårt att slå sig in här, särskilt när man liksom har plockat in ytterligare namn i Elias Pettersson. Ska med sig också att komma in förra året liksom i ett lag som ligger illa till, som liksom, det är inga större förväntningar när en ung back kommer in, man kan spela ganska enkelt. Allt man gör som lyckas ses ju liksom med positiva ögon. Så att, det var kanske inte, det är klart att det är alltid svårt att komma upp som junior i hockeyallsvenskan, men det var kanske inte så svårt för honom att komma upp och se rätt bra ut i det sammanhanget förra året. I år är ändå någonting annat liksom. Och ja, jag tror kanske att han skulle må bra av att få spela seniormatcher i en annan miljö, för att även om han väl, han är inte junior till åldern längre, men man får väl fortfarande liksom dyka ner och göra J20-matcher. Så tror inte jag att han har så mycket mer att hämta där. Han är liksom, han har spelat VM. Han har spelat ganska mycket hockey av svensk med Vik. Hitta en utlåning på honom till, ja, men en bra division 1-klubb eller kanske till en lite sämre klubb i hockey av svenskan, tror jag vore kanon för Vik.
Mm. En annan back som har det tufft och till och med får spela forward nu för att de inte vet var de ska placera honom kanske. Men Kalle Lopponen.
Nu får jag Oliver rätt återigen. Ja. Oliver såg det här komma ett halvår före mig som
vanligt. Att han ska spela forward, det är det.
Ja, jag kanske så detaljerad har du inte, men nej. Oliver kommer jag hissa.
Men hur, vad
har vi? Det svider lite nu att Brett Kemp åkte hem liksom,
ja, just det.
Utan någon sportslig anledning, för annars hade jag eventuellt kunnat få rätt.
Ja, han åker snart, eller?
Jag har svårt att se honom bli kvar här särskilt länge till, för att han verkar inte ha något direkt förtroende från tränarna. Det sägs väl också, det verkar också som att vi gick ut efter ytterligare en back till den här backuppsättningen, och då börjar man ju hamna i ett läge där Ludvig Östman som varit sjunde back nu, då ska han kanske upp på läktaren, ska Lopponen ännu ett steg ifrån. Jag har svårt att se honom liksom fortfarande ganska ung, sitta på en läktare i Sverige hela säsongen och inte få någon speltid. Så att Landavik in till backvärvning, så börjar jag få svårt att se Lopponen vara kvar.
Och Micke nickar.
Ja, men det ser ju inte så lovande ut. Han har ju varit väldigt stressad i matcherna. Jag tyckte ändå under försäsongen, jag såg inte riktigt det här komma, som sagt. Han var lite stressad då, men nu har han blivit ännu mer stressad. Nu, sen sa han ju faktiskt veta att han har haft några personliga problem. Så det kan ju vara,
Han
vill inte säga vad det var. Exakt. Men det är såklart att sånt spelar in, vad det nu har varit.
Kan ju, nu med cyniken i mig säger ju också att det kan vara någonting man... Alltså jag säger inte att han inte haft personliga problem, när man tar det som en ursäkt för att man ska få lite mer tid. Men ja.
Jo, men man vet
aldrig. Han orkar inte alltid vara cynisk kanske. Nej. Men Micke, kommer det till en back till? Tänkte jag fråga.
Absolut, det kommer det göra. Jag tror även det kommer komma på sikt också någon riktigt bra forward, skulle jag tippa. Men närmare jul sen, så att man försöker göra en push, antar jag. Man har liksom ändå vill...
Jag älskar när man frågar dig om nyförvärv, Micke, för det kommer alltid, aldrig bara en, utan det kommer två eller tre, eller det är alltid, och då blir man ju väldigt spänd, så vad kul, det kommer hända saker. Men du, det händer ju ofta saker också med en giv i rodret, så att du har förmodligen inte fel. Jag ser bara att det är härligt att höra från dig, för det blir alltid spännande när det ska komma en i varje lagdel i stort sett hela tiden.
Ja, men så är det.
Ja, så är det.
Så Carl Andersson där som du var inne på också, som inte spelar så mycket, han spelar ju väldigt mycket J20-hockey nu.
Just det.
Och jag tror att man har räknat med att han ska spela en del J20-hockey också, för han har ju fortfarande junioråldern också. Jag tror faktiskt att han är den A-lagsspelare som spelat överlägset flest hockeymatcher i år, eftersom att han spelar så mycket J20 också. Så att där tror jag inte att det är något prat om att han ska iväg någonstans, utan de är nog ganska belåtna med att låta honom spela J20 också.
Tänkte omvärldsanalys. Det var ett stort ord för det vi gör. Men vi bara tittar på Vik. Vi tittar lite grann på tabellen, så har jag bara... Jag ville höra med herrarna här om Björklöven och Brynäs har sprungit iväg för gott, höll jag på att säga. Är topp två redan klar här?
Ja, det tror jag.
Absolut. Nästa ämne.
Vad är det som talar för att de här kommer vara så här pass starka och att inget annat lag kommer närma sig?
Bäst trupper helt enkelt.
Ja, alltså jag har räknat lite här som jag brukar.
Ja, men kul. Ja,
så Brynäs är väl just nu på väg mot liksom 115 poäng har jag skrivit. Så redan nu, bara om Vik ska upp på 2 poäng per match, så måste man snitta liksom ett 111 poängs tempo för resten av säsongen. Det är jättemycket. Ska man förbi Brynäs som fortsätter liksom takta mot 115, eller som landar på 115, då måste Vik på de 2/3 av säsongen som är kvar takta 127 poäng utslaget på en hel säsong. Det är ju hockey av svensk rekord, hade varit över en hel säsong med 6 eller 7 poäng. Så att Vik måste upp ett jättetempo om man ska i kapp, om de fortsätter vara så bra. Och det finns ju ingen större anledning att tro att de ska liksom dala någon markant, Björklöven och Brynäs. Så att det är, nej.
Nej, då har vi topp två klart helt enkelt. Och när man tittar på tabellen om lagen som ligger där uppe, så ser ni ju ändå, om vi kan få ordning på det här, så ser det ut som ett jätteläge att ta tredjeplatsen. Om det är nu får ni rätta mig, om det spelar någon som helst roll. 3, 4 eller alla placeringar har väl någon fördel. Men Oliver, du var inne på att inte räkna bort SSK än så länge.
Nej, jag tror att SSK kommer. Jag tror att deras, är inte stenkom, jag tror att deras liksom underliggande siffror och sådär är nog lite bättre än vad tabellen visar. Lite magkänsla, lite statistik, så tror jag att jag skulle inte utesluta SSK från tredje platsen än. Det är inte så stora, inte marginalerna i tabellen än heller, längre ner där. Så att SSK tror jag kommer, absolut.
Men att Vik skulle sluta trea är fortfarande inget. Du ger upp, Micke?
Nej, det tycker jag inte. Det beror som sagt lite, det är lite ovisst nu vad det tar vägen härifrån. Jag tycker det är lite svåranalyserat. Det blir fortsatt relativt på pappret milda motståndare.
Kan skoga bort det här efter uppehållet.
Ja, precis.
Så har jag inte koll.
Nej, jag får skämmas också. Men det jag tror
är relativt... att det kalmar hemma efter det.
Ja, okay.
Sex
lätta poäng.
Det finns ju alla möjligheter, så att det är ju fortfarande tidigt. Så att kommer bara hitta tillbaka till det här drivet offensivt och... Sannolikhetsmässigt borde defensiven bli lite bättre. För jag tycker Halonen har blivit klart bättre. Det talar lite för Vik, tycker jag.
Han är given nummer 1 just nu, Halonen.
Ja, det tycker jag just nu. Men sen har ju inte Ian fått stå på länge. Det har varit lite olyckligt där hur det blev. Mm. Att han släppte några enkla och varit utbytt och varit lite hattigt.
Men du har varit inne på det fortfarande, Oliver, att man måste fortfarande ha ännu bättre målvakt, även om Hallman har gjort det bättre, att man behöver ha en av seriens bästa målvakter.
Ja, och det är väl liksom, det är målet varje år om man ska vara med där uppe. Sen är det ju bara en målvakt som är bäst varje år, så att man har väl bara ett år av 14 i snitt som man har liksom den bästa målvakten, och då hade Vik Ersson där för några år sedan. Så man får, det är väl en 8-9 år kvar tills det är Viks tur igen. Mm. Nej, men skämt åsido, jag tycker ju fortfarande att Hallonen måste vara ännu något snäpp bättre om det liksom, om man på allvar ska kunna tro på Vik som ett, ja, inte absolut topplag, men ett rejält utmanarlag, så tror jag att Vik behöver liksom lite extra målvaktshjälp, om man säger, jämfört med en del andra lag.
Mm. Är du öppet där för den här tredje platsen nu då? Med tanke på att Djurgården också floppar, som sparkade Garpenlöv idag. Tror du att det påverkar Djurgårdens säsong, eller tror du att de inte kommer att vara ett hot längre den här säsongen?
Men jag tyckte Garpenlöv känns lite som så här bitter och skyller på så omständigheter. Jag tror det är aldrig riktigt bra att bli bitter. Nu är det väldigt ytligt hur han uttalar sig.
Men, ja, men det kan vara ett lyft för Djurgården nu. Men ja, är de för
Hans,
långt efter?
Hans Särkijärvi, vad heter
Särkijärvi.
Jag kan ha ingen koll på vokalerna här. Någonting i kaffet. Nej, men han gillar jag i alla fall. Jag tror det kommer en jäkla ordning på dem defensivt i alla fall. Att det blir mer...
Är det klart?
Men... Är det han de plockar in?
Det är väl det hetaste på oss.
Jaha, ja, då har inte vi... Vi har haft så mycket strul här i poddinspelningen.
Men jag kan ju ha fel, men han tror jag kan lyfta dem i för sig.
Men hur gammal är du? Tänker jag på fel.
118.
Ja,
det känns väl... Nej, men han är 60, koll på vad han har gjort.
6, ja, okay. Tror jag.
60. Så känns det ju iskallt.
Tycker du?
Gör inte det.
Sågning här i live. Ja, vi får se. Vi kan ju inte säga... Micke vill inte ta gift på att det blir han heller. Eller hur tydligt är det här?
80%.
Enligt Micke Norens källor här, att Säcken tar över. Är det han så kallad Säcken? Ja. Skämt åsido, vad var jag inne på överhuvudtaget? Jo, om Djurgården blir ett hot för Vik här, eller om vi kan räkna bort dem.
Alltså, jag har ju svårt på något sätt att se att den truppen ska fortsätta vara så här dålig resten av säsongen. Men då ska man ju liksom ha med sig också att förra året, när de bytte tränare, då hade de ändå tagit sina poäng, gått ganska bra. Och det lyfte väl inte jättemycket med Garpenlöv, även om de tog sig till final till slut. Så att det är svårt att säga hur mycket mer de har i sig, tycker jag. Men jag tror ju liksom inte att vi pratar om ett lag som ska verkligen utmana dem att gå till final i år. Jag har svårt att se att ett tränarbyte ska förändra deras verklighet så pass mycket.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Vi avslutar med lite frågor här. Jag var lite sen på att be om att få in lyssnarfrågor. Men och de flesta som jag har fått in, vi har fått in det går ju väldigt fort att få frågor, det är väldigt många som engagerar sig i den här podden, det tackar vi för. Men många av era frågor har vi redan avhandlat här gällande vad Viks kräftgång beror på, skador och så vidare och så vidare. Jag hade väl någon här som inte har pratat om, det är att någon som sågar Jimmy Jansson och tycker att han som kapten drar ner laget. Micke, jag vet att du tycker att kritiken mot Jimmy Jansson har varit orättvis.
Ja, men han är ju lite speciell för att han är lite ojämn. Jansson spelar ju mycket med känsla. Mm. Ibland blir han liksom för het i situationerna och går boom och så vidare. Och jag tror vissa retar sig på det, att han är för ojämn för att vara kapten.
Mm. Alltså, men... det är en spelmässig känsla, ja... inte att man...
Men sen måste man ju sitta innanför väggarna. Det är ju så svårt att spekulera. Men jag tycker ibland får han lite väl mycket kritik. Jag tycker ändå han han har ju väl liksom eld och driv på isen. Han försöker ju verkligen. Så att det är lite så där svårtydd kritik, tycker jag.
Mm, en lätt fråga att svara på, Oliver, men hur ska en bra kapten vara då?
Jag tror att det där kaptenskapet tror också är lite överskattat.
Ja,
att någon ska åka omkring med ett C på bröstet och liksom, ja men det den gör formar hela laget. Mm. Så att om Jimmy Jansson går bort på offensiv blå, då är det kört liksom. Mm. Då är allt över. Det tror jag absolut inte. Jag är lite med Micke att om vi pratar att andra saker inte är typiskt för Vik-supporter, så tycker jag att det här är lite typiskt Västerås. Att
Västeråsarna får
lite kritik. Mm. Ja, det är väldigt mycket kritik mot de egna. Och så gnälls det på att det finns inga som stannar längre i klubbar och det finns inga som Freddan och Slangen längre. Men så har man en egen kille som är lagkapten som liksom, trots att det såklart genom åren har funnits mycket bättre klubbar än Vik som har varit ute efter honom. Så bra ska man ha med sig att han är. Ändå väljer att stanna. Han väljer att skriva på ett 4-årskontrakt som kapten för sin klubb. Ändå är det liksom han som står längst fram i kön för att få skit. Det tycker jag är lite, det är lite Västerås syndrom på något sätt, att liksom de egna blir föremål för kritik väldigt, väldigt enkelt.
Jag tror också det kan finnas en enkel förklaring. Det kan ju vara sådana missnöjda föräldrar och spelare som genom åren blir utkonkurrerade av Jimmy Jansson. Jag tror det finns mycket sådana där
interna
attribut. Ja, men jag tror det, att det är mycket så anonymt, det är lätt liksom att jag var egentligen, jag tror det kan vara så simpelt, för man tycker det är mycket, men det kanske är tre som kommenterar och säger man nu är det en storm.
Det som man har med sig också, att om nu 3-4 skriver på Twitter så
då tycker jag, oj det är en storm. Det kan ju vara de här tre som varit liksom petade för att Jimmy Jansson var.
Men om vi bara pratar spelmässigt då, om vi nu ska lägga tid på det, men det är så bara, har han varit, han har varit bättre eller sämre än någon annan säsong? Han har varit jämnbra.
Han är ju sig själv som han alltid är. Det är liksom, det är gasen i botten ganska mycket, och det lyckas ju, får man, det ska man ju säga, det lyckas mycket oftare än vad det inte lyckas för honom. För han är en, tycker jag, riktigt bra hockeyallsvensk back. Men sen kommer det sticka ut när han misslyckas. Det är ju bara att tänka tillbaka på den där matchen på Hovet i fjol när de slog AIK efter förlängning. Han var involverad i allt i slutet. Han gjorde mål och han var framme och styrde framför offensivt mål och kvitterade. Och så drog han på sig en utvisning och så gav han bort, precis när han hade kvitterat så gav han bort ett friläge och så avgjorde. Alltså det var ju hela hans karriär nedkokat i en halv period. Det är den spelaren han är. Och skriver man kontrakt med honom, då får man köpa att det är så. För han kommer liksom, han kommer aldrig städa bort alla misstag. För ska man börja städa bort honom så, då är han ju inget att ha i laget.
Sen har han ju en jäkla förmåga att producera poäng. Jag menar, han har liksom ändå gjort 8 poäng i det tysta nu. Och Flod som är så hyllad med all rätt har gjort 11 poäng. Men det är ju få som har den förmågan att producera. Sen är poäng bara, men det är ändå, det är lite så går ju sporten ut på att producera.
Mm.
Men han kan ju slipa upp sin defensiv. Man hoppas ju alltid att han kan bli lite bättre i värderingarna. Men som Oliver, det kanske är en omöjlighet. Det kanske är naivt att tro det.
Ja, han kan.
Och han sa väl det själv också, Jimmy, någon gång. Att jag måste spela så här, annars går det inte. Ja. Och det är också någonting jag tror vi på läktaren inte tänker på. Att man liksom på isen ska liksom tänka efter så här. Och nu ska jag inte göra misstag. Det funkar inte så i sport. Det går så fort där nere. Du måste hitta en känsla att gå på den i vilken sport. Och det tror jag, de som inte håller på med sport har nog svårt att förstå det där lite. Att det går, börjar du tänka vad du ska på isen, då får du spela division 8.
Sala hockey. Micke.
Ja, där hinner man kanske tänka, nu ska jag göra så.
Ja. Du, vi har fått säsongens flipp eller flopp har varit inne på. Men den här personen tycker då att säsongens flipp i Vik är Jared Dimitriv och floppen är Engstrand. Några kommentarer till det? Vad säger ni om Dimitri och Engstrand?
Ja, men sett till förväntningar så är väl liksom absolut Jared Dimitri den stora liksom positiva överraskningen. Sen tycker väl jag, ja, men kanske att för mig är väl Kyle Topping har väl också överraskat positivt och är ju för mig en ännu bättre spelare än vad Jared Dimitri är. Så att för mig är väl Topping kanske den stora flippen då. Mm. Floppmässigt, ja, det är klart att man kanske hade önskat mer av Erik Engstrand, framförallt i liksom i offensiv produktion kan jag tycka att han inte riktigt är med så mycket som väntat, men samtidigt så tror jag att folk där kanske är lite förblindade av liksom att ja, det är en SHL, det är en SHL-värvning. Han kom till Hockeyallsvenskan av en anledning. Och jag tycker absolut, som vi har varit inne på innan här, att det finns det finns andra värvningar i det här laget med större förväntningar på sig som kanske som har varit sämre klart än vad Engstrand har varit. Så att, att han skulle vara floppen, ja, det håller jag inte med om.
Mm. Ja, din flip, Micke.
Ja, men jag tror nog man räknar per liksom, prestation per krona. Mm. Så Dimitri ligger verkligen i topp där. Jag tror Topping har betydligt högre lön än Dimitri. Jag tror Dimitri är så här otroligt billig. Typ så här 17 000, ja, 20 000 euro netto skattefritt och sånt där. Det är, mm. Han är ju verkligen här bara för att göra sig ett namn. Och verkligen spelar.
Jag minns att Ersson hade 11.
Alltså, ja. Nej, men jag tror han har gått in som center. Han gör det helt okej. Okay. Han la fram pucken till Gersic på ett väldigt elegant sätt mot AIK. Han liksom gav Gersic en puck att åka på i mitten. Så Gersic var ju fri. Mm. Men han är men så att han kanske utvecklas. Så han har ju väldigt kraftig spel i Dimitri. Så kan han få lite bättre känsla och självförtroende så kan det bli ännu bättre. Han har redan gjort 8 poäng. Och så och Engstrand, tyvärr är han inte bra hittills, varken offensivt eller det, han har minus 13. Han är inte liksom vaken i egen zon riktigt. Men sen, som jag skrev från början, att Engstrand har ju aldrig producerat egentligen, inte i Allsvenskan, inte SHL. Han hade en fantastisk säsong i J20 i Malmö. Så vi kanske har lite för höga förhoppningar på honom. Men det är fortfarande 23 år. Det finns ju fortfarande chansen att i sina bästa stunder tycker jag har en hög kapacitet. Mm. Men väldigt, väldigt ojämn spelare.
Vi tar en sista fråga. Det handlar om engelskan i omklädningsrummet. Personen skriver här att har jag förstått det rätt så Helmersson pratar separat med importerna. Det sa han väl i intervjun till oss, att han tar instruktionerna separat med importerna på engelska.
Ja, det var ju podden han pratade om.
Så var det, ja, precis. Och pratar vi ledarskap och förtroende så skulle jag påstå att det för samhörigheten skulle inte en bra idé att arbeta så, tycker alltså den här personen som har skickat in, ja, fråga, eller det vi tycker ju snarare, vad känner du det? Vore det inte det bästa att bara prata engelska hela tiden och ha gemensamma genomgångar och hålla det där? Vad har ni på ledarskap?
Jag tycker att det där är svårt, för att man ska också ha med sig att dels så, ja men såklart, en svensk tränare är inte lika bra att uttrycka sig på engelska som på svenska. Men det är ju också så att de svenska spelarna förstår inte engelska lika bra som de förstår svenska. Mm. Så att många sådana här små nyanser, små detaljer kan riskera liksom säkert att gå förlorade om man jämt hela tiden pratar engelska istället för att anpassa språk till den man pratar med. Mm. Jag tycker liksom, det är svårt att säga, det beror säkert helt på vilken grupp man har, vilken tränare man har. Jag tycker liksom inte att idén i sig är så dum, för jag tror att det kanske är det liksom bästa och säkraste sättet att nå ut maximalt till alla.
Ja, och sen gemenskap byggs väl inte på om man har gemensamma genomgångar med Helmersson. Alltså jag tänker att det är så mycket mer i det omklädningsrummet än bara genomgångarna. De pratar ju förmodligen inte, det vet jag ju i och för sig inte, men jag antar att de svenska och de nordamerikanska spelarna pratar med varandra i omklädningsrummet. Det kan vi utgå ifrån.
Ja, det får hoppas.
Ja, det får hoppas. Så det bygger ju någon slags gemenskap. Sen om då Helmersson kommer in och har en svensk genomgång som man redan har haft tidigare med, det är ju fortfarande en liten del av all tiden de spenderar i omklädningsrummet.
Men jag tycker Oliver tar upp en väldigt intressant aspekt där, om man ska vara lite elakt, så har ju idrottsmän kanske inte alltid enorma studieskulder och kanske inte har pluggat engelska. De här svenska, nu kanske är taskiga här, men
fast engelska kan väl de flesta i
den här generationen? Nej, fast det är nyanser, jag tror. Ja, okay. Det räcker inte att bara säga yes or no liksom, alla gånger. Och nej. Så jag tror, det är faktiskt en viktig, jag har faktiskt inte tänkt på det. Jag tycker det är väldigt klokt att Oliver tog upp det. Att man ska nog inte överskatta att alla svenskar är så fantastiska att förstå engelska.
Nej, men pass the puck, det kan väl alla.
Fast det finns ju det här nyanser.
Finns mer nyanser än så kanske.
The trap och sådär.
Ah, okay. Men
förstår man vad det är?
Nej, det hade inte jag förstått i alla fall. Så det var bra att prata svenska.
Trap betyder fälla.
Ja, okej. Okay. Ja, just det. Men vad det? Jo, det förstår jag. Men vad det innebär hockeymässigt? Okej. Okay. Ja, jo, men absolut, Micke. Det förstår jag. Men vad... ja, men jag kommer av mig helt här. Ska vi...
Det är
vi
min dåliga skyld på min dåliga humor.
Vad ska vi säga? Är det bra eller dåligt upplägg? Ska vi säga till Karl? Ska han fortsätta med att hålla separata... För att det ska bli glasklart för båda grupperna vad det som gäller.
Ja, jag är inne på det. Ja. Att det är ganska, ganska smart.
Just det. Och sen får de bygga sammanhållning tillsammans däremellan. Prata engelska.
Ja, det ska man säga. Det är inte så att det verkar på träningarna vara jättedålig sammanhållning. Att nordamerikanerna håller sig för sig och att svenskarna håller sig för sig, utan det är mest så att Nick Hutchison framförallt åker runt och pratar och tjafsar med precis alla. Han älskar att bråka på träningarna. Det är otroligt att se.
Ja, med svenska spelarna.
Ja, med alla. Med alla. Mm. Ja, han styrde vid något powerplay-mål här för någon, för någon tid sedan. Så vände han sig bara om till Elias Pettersson och bara, fuck you, EP! Ja. Och så vände han sig vidare till Krupic och bara pekar på honom. Och så, ja. You too!
Jag tycker också det är kul, det är inte det, men jag tycker också det är kul att se hur Komarek verkligen, efter varenda mål de släpper in på träning, så är han på domarna så här, och säger, såg du inte att det var offside i den? Alltså, att han inne tyder också på en jäkla vinnarskalle, apropå saker från träningarna. Skitsamma, nu är jag så trött att stå och lufta inne, så att vi måste avrunda, annars vet jag inte vad vi säger för någonting. Tack så mycket Micke, tack så mycket Oliver.
Tack så mycket.
Stort tack för att ni har lyssnat på det här. Nu får vi se 5 kommande matcherna hur det går för Vik, och så får vi återkomma härifrån om vi ska hylla eller såga dem framöver. Tack för att ni har lyssnat och ha en fortsatt trevlig vecka.
Det här är en podd från VLT. Ansvarig utgivare Daniel Nordström.